I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Jag hoppas att ni har haft det bra under julhelgerna och att ni och era nära och kära har lyckats hålla er undan C-ordet. Själv firade jag jul hemma med endast vår lilla tremannafamilj, men det var rätt mysigt även om jag var lite sjuk i mellandagarna och således tröst åt godis som nu huserar på min kropp i form av det farliga bukfettet som jag numera försöker förbränna via mil efter mil av löpning ute i snöstormar och mörker under de kvällar då det inte är jag som sköter nattningen av vår unge. En liten inblick i mitt 2+-liv just nu inleder vi årets första avsnitt med. Den 20 februari nu så fyller den här podden 6 år och går in på det 7:e året av oöverträffad underhållning i poddformat. Ni är många som har hört av er och berättat att ni verkligen gillade första delen av intervjun med Charlotta Sjöstedt. Jag hoppas att ni har köpt hennes bok också som alltså heter Freuds sista suck och som handlar mycket om det som vi pratade om i första avsnittet, nämligen om hur freudianska teorier faktiskt har förstört livet för somliga NPF-föräldrar och deras barn. Men boken handlar också mycket om personen bakom de här teorierna, Sigmund Freud, och det man snabbt blir varsen när man läser om och av Freud, som jag har gjort det senaste året, är att han var mer eller mindre galen. Idag kommer ni föra lite mer om vem Freud var, hur mycket kokain han själv tog och hur han förgiftade sin vän med kokain tills vännen dog. Men även om 2 andra klassiska Freud-fall, fallet Dora och Vargmannen, som kanske säger mer om Freuds teorier i allmänhet. Kokainet har sannolikt inte påverkat hans teori och praktik så mycket trots allt, även om Freud haters, som jag själv gärna lyfter fram, att han var en stor vän av snö. Förutom de här fallen pratar vi om Johan Kullbergs bizarra freudianska lärobok i psykiatri på 80-talet och om Göteborgs universitets psykodynamiska psykoterapeututbildning, där de fortfarande idag använder 9 av Freuds böcker i original i kurslitteraturen, helt oironiskt och inte i psykiatrihistoriskt syfte heller, som ni kommer att få höra. Okej, en liten nyhet innan vi rullar andra delen av 3 av den här intervjun. Jag har börjat arbeta på nästa dokumentär till dokumentserien som visserligen kommer dröja att ta eftersom arkiv är stängda och det är svårt att göra intervjuer med gamlingar annat än över telefon just nu. Nästa dokumentär kommer nämligen att handla om Beckomberga sjukhus i Stockholm. Jag har läst ett par böcker redan och rekat intervjupersoner och relevanta arkiv och ni kan som vanligt följa mitt arbete på patreon.com/sinnessjukt. där ni numera också alltså kan se en filmad föreläsning på 1,5 timme om ångest och depression som jag nämnde i förra avsnittet. Men med det sagt, luta er tillbaka och lyssna på den underbara Charlotta Sjöstedt från den 16 september förra året via Skype Stockholm Körn. Varsågoda. Om vi ska prata lite om Freud en stund, som boken handlar ganska mycket om, så nämner ju du att han börjar ta kokain som 28-åring 1884, när kokain fortfarande var nytt och outforskat. Han blev entusiastisk och började behandla en kollega med kokain för att avvänja honom från hans morfinberoende. Och jag tycker att det här är en intressant historia som jag har läst tidigare och som säger någonting om Freud själv och hans vetenskapliga bana och hur den utvecklades senare. Kan inte du berätta lite grann mer om det, just det här exemplet?
Ja, Freuds kollega Gleischel behandlades med morfin mot svåra smärtor, och det var det som hade gjort honom beroende. Och Freud var ung läkare och ville göra karriär, och han trodde att han skulle kunna göra det med hjälp av kokain, att kokainet skulle ge honom berömmelse om han kunde skriva vetenskapliga artiklar som visade att man kunde använda kokain för att avvänja folk ifrån morfin. Han hade läst någonstans att det skulle kunna gå. Och så övertalade han Fleischel att pröva det här. Det fungerade inte alls. Men Freud påstod väldigt snart i en artikel att han hade botat en patient från beroendet. Alla kunde förstå att det var Fleischel. Men det här var ju inte sant, för att det slutade med att Fleischel blev beroende av både morfin och kokain. Så att det var ju ett totalt misslyckande, och Freud var fullt medveten om hur det gick. Fleischel slutade sitt liv i djup misär med Freud som vittne. Och det finns en forskare som heter Frederick Cruz som har undersökt det här väldigt noga, vad Freud visste, och skrev i privata brev till sin fästmö och vad han samtidigt sa i officiella sammanhang och vetenskapliga artiklar. Och Freud var inte ärlig i det här sammanhanget. Alltihopa blev även ett misslyckande för Freud. Han gav upp sin idé om att bli berömd med hjälp av kokain och slog istället in på en annan bana som så småningom ledde fram till psykoanalysen.
Precis, men jag håller just nu på och läser Freuds bok Drömtydning, som är från år 1900, alltså 9 år efter att Fleischel Marxov hade dött. Och där skriver Freud, vilket jag blev lite överraskad över ändå, han skriver om sig själv då, att han är ytterst samvetsgrann och skriver samtidigt om en av hans vänner som förgiftat sig själv med kokain, att Freud ordinerat kokainet enbart för invärtesbruk som avvändning mot morfin, men att vännen direkt hade börjat ha det som injektioner. Och då är det ju von Fleischel Marxov han skriver om. Mycket kort då, helt utan att ta något ansvar för det här, samtidigt då som man kallar sig själv samvetsgrann, ja, men typ nästan 10 år efter att hans vän har dött i sviten av det här. Det är magstarkt.
Självkritik är inte Freuds starka gren, skulle jag vilja säga.
Nej, och du skriver någon annanstans i boken att han, jag tror att det är Clarence Crawford eller vad han heter, Crawford kanske man säger, att han var en person som lärde av sina misstag och omarbetade sina teorier och sådär. Det tycker jag väl inte riktigt stämmer, varken i det här fallet eller i andra fall.
Nej, men det är lite genomgående att Freud-anhängare ser saker i Freuds skrifter och hos Freud som person som vi som är kritiska mot Freudläran inte ser.
Det finns ett annat fall som Freud hade just år 1900 som var det berömda fallet Dora, eller Ida Bauer som hon hette. Hon menade att hon hade blivit antastad av en av familjens anställdas make som hette Hans, vars hustru hade varit otrogen med Idas pappa. Så det är ett invecklat relationsdrama kan man säga. Men den här Ida då tvingades gå till Freud, så han analyserade bland annat hennes drömmar och bland annat då en dröm där Idas mamma ville ta med ett smyckeskrin ut ur deras brinnande hus. Och då skriver du så här: för Freud representerade smyckeskrinet det kvinnliga könsorganet. Hans hade nyligen gett Ida ett smyckeskrin. Genom omfångsrika utläggningar och tolkningar kom Freud fram till att drömmens djupare mening var att Ida ville ha sex med såväl Hans som med sin far. Ytterligare en tolkning av drömmen var att Ida hade kissat i sängen vid en senare tidpunkt än barn brukar och att detta berodde på att hon onanerat i tidig barndom. Freud ansåg att hans slutsatser bekräftades när Ida under en psykoanalytisk session lekte med en liten portmonnä som hon hade vid midjan. Han ansåg att den här typen av beteende gav uttryck för omedvetna tankar och impulser. För honom representerade portmonnän Idas könsorgan och hennes manipulerande med den visade att hon önskade masturbera, slutcitat. Och till skillnad från den här von Fleischel-Marxow-historien så skedde den här behandlingen inte i någon slags ungdomlig entusiasm, utan Freud var 44 år och mitt i karriären vid det här laget. Och han var ju besatt kan man väl säga av kopplingen mellan sex och psykisk sjukdom, och hans sätt att dra slutsatser som helt saknar vetenskaplig grund har ju levt kvar i den här skolan, både i form av liksom galna tankar om patienters sexliv men också mer generellt som i fallet Hannes då, om vi kopplar tillbaka till det, där den här kopplingen till någon slags oförlösta familjekonflikter i hans barndom är ju till syvende och sist ren och skär spekulation. Håller du med om att den här traditionen har förts vidare i hans anda så att säga? Eller hur skulle du vilja beskriva det?
Freuds lära i det här avseendet har ju inte förts vidare exakt så som han förde fram den. Det här fallet Dora, Ida Bauer, där kom det under andra halvan av 1900-talet stark intern kritik mot Freud. Att det här var ett övergrepp från hans sida mot en patient. Och när det gäller orsakerna till psykisk sjukdom, Freud var ju helt fast i att det, psykisk sjukdom hade sexuella orsaker. Men inom den psykoanalytiska rörelsen så övergav man den idén i väldigt hög utsträckning någon gång, ja, det var väl kanske mitten av 1900-talet. Och istället så började man se det som att orsakerna till psykisk sjukdom var föräldrarnas beteende och hur föräldrarna hade tagit hand om sina barn under barndomen. Men det som lever kvar, det är ju alltså Freuds metod och Freuds syn på verkningsmekanismer. Där har man fortfarande inom den klassiska psykodynamiska terapin samma idé, att det är just omedvetna föreställningar som genererar patienternas symptom. Och att när dessa föreställningar blir medvetna så kommer symptomen att försvinna. Och insikterna i det omedvetna förväntas patienterna få genom tolkningar som terapeuten för fram. Och här som jag nämnde redan tidigare, så finns det stort utrymme för spekulationer. Det går aldrig att kontrollera om det terapeuten säger om patientens omedvetna, om det stämmer. Och sen är det också så att det finns mycket forskning som visar hur lätt manipulerade vi människor är. Det är väldigt lätt att föra fram någonting till en patient och säga att ja, du är sån här och det beror på att din mamma gjorde det och det mot dig när du var liten. Och patienten köper det, för vi gör ofta det. Men det kanske inte har någonting med verkligheten att göra.
Mm. Jag tänker när du säger att de gjorde upp med det här med den sexuella spåret, så är väl det bara delvis sant. Alltså jag vet ju till exempel nu nyligen har jag hållit på med Thomas Quick fallet och där var det ju väldigt mycket att man trodde att han hade råkat ut för sexuella övergrepp i sin ungdom och att det var därför han blev kriminell och sjuk i största allmänhet. Och jag läste Johan Kullbergs dynamisk psykiatri som ju var en liksom standardverk i mitten av 80-talet där han skriver väldigt mycket om liksom homosexualitet och varför man får det och att det är någon slags, nu minns jag inte exakt, men att det är liksom kopplat till att man inte har fått kärlek av sin mamma på något sätt. Och bara när jag skrev om det på Twitter så var det någon som berättade att hennes dotter tämligen nyligen hade varit hos en psykiatriker som hade frågat om dottern masturberade mycket och sådär. Så att det känns ju som att de har gjort upp med en del av det här arvet. Och jag vet att många var väldigt kritiska mot Freuds sexuella fixering så att säga. Men jag tycker väl ändå att det är kanske lite väl bjussigt att säga att de gjorde upp med det i mitten av 50-talet eller i mitten av 1900-talet och sen har det inte levt kvar.
Nej, men jag menar inte riktigt så. Det var en vändning där i alla fall, att man började lägga tonvikten annorlunda. Och sen är det väl också så att det är inte likadant över hela linjen.
Mm.
Det finns väl ganska stora skillnader inom den psykoanalytiska, psykodynamiska rörelsen om var man lägger tonvikten.
Mm, absolut. Precis, jag misstänker att den psykodynamiskt lagda personen som lyssnar nu är rasande på mig. Men så får det vara. Du har ju även intervjuat en person i din bok som heter Anders Välsmo som är psykolog och ansvarar för Göteborgs universitets psykoterapeututbildningar, va? Där de använder...
Ja, det stämmer. Alltså den psykodynamiska psykoterapeututbildningen. Sen har de ju också en KBT-utbildning och där är inte han inblandad.
Just det, men på den utbildningen som han är ansvarig för så använder de inte mindre än 9 av Freuds böcker i kurslitteraturen. Framgår i och för sig inte exakt i vilken utsträckning de använder var och en av böckerna, men han säger bland annat att så här, att Freud är den som skrivit bäst om människans villkor och grundförutsättningar för människans relaterande och förhållande till sig själv och andra, slutcitat. Och han rekommenderar även Drömtydning som är utgiven år 1900 alltså, och som innehåller den här typen av, får man väl ändå säga, extremt långsökta och rätt befängda tolkningar av drömmar. Vad tänker du om att en person som är ansvarig för psykoterapeututbildningen tycker att det är en liksom lysande beskrivning av människans förutsättningar?
Jag skulle vilja börja med att ge lite exempel på vad som står i den här boken, Drömtydning, som alltså är kurslitteratur på Göteborgs universitet. Där beskriver Freud symboler i drömmar. Och han säger att alla avlånga föremål som käppar, trädstammar, paraplyer, långa och skarpa vapen, knivar, dolkar och pikar tenderar att stå för manslemmen. Även plogar, hammare och nagelfilar räknas i denna kategori. Livmodern representeras av dosor, skrin, kistor, skåp, ugnar, grottor, skepp och alla slags kärl. Rum står i drömmen oftast för kvinna. Och när någon drömmer att han går genom en fil av rum, en rad av rum, så symboliserar detta en bordell eller en harems upplevelse. Stegar och trappor och det rytmiska klivandet på dem symboliserar könsakten. Och så går det på så här och så vidare och så vidare och så vidare. Och så säger Anders Wellsmo då att Freud är den som har tänkt mest och skrivit bäst om människans villkor och grundförutsättningar för människans relaterande och förhållande till sig själv och andra. När jag intervjuade Anders Wellsmo, jag bad ju honom då nämna en bok av Freud som han tyckte var särskilt värdefull. Mm. Han nämnde drömtydning. Vi hade ett väldigt respektfullt samtal. Han lyssnade verkligen till vad jag sa och jag lyssnade till honom och försökte förstå vad han sa.
Mm.
Och då sa jag att det känns som att vi har läst olika böcker. Det du säger finns i den här boken, det har jag inte sett. Och det här är väldigt, väldigt förbryllande. Jag har som regel, tycker jag, ganska lätt för att förstå andra människor, ta andra människors perspektiv. Men här blir jag bara stum. Den här boken och andra av Freuds böcker, de är smockfulla av absurditeter, otroligheter och saker som är totalt ologiska och verklighetsfrämmande. Jag vet inte, kan du förstå vad människor ser i detta?
Nej men jag relaterar jättemycket till det du säger, för att jag har ju läst en del Freud, men framförallt andra psykoanalytiker den senaste tiden. Och alltså jag tänker att det är liksom så himla galet alltihopa det man läser, att jag själv börjar tro att jag har blivit galen, eftersom många ändå verkar tro på allt det här som jag bara tycker är total smörja. Så jag får nästan lite så här svindel när jag läser.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Jag börjar tänka lite på Bibeln. Mm. Där är ju också fullt med väldigt konstiga saker och texter som vi tycker är helt tokiga. Saker vi inte kan förstå. Och det är en helt annan tid, en väldigt våldsam tid som det handlar om. Och med helt andra värderingar än våra. Men det är en helig bok för många människor. Och skulle det kunna vara så att det liksom finns en slags tro på Freud som är lite liknande en religiös tro. Och då kan man se och läsa det man vill se och läsa i de böcker han har skrivit.
Ja, jag tror att du har en poäng där. Och jag vet ju att du inte är den första som har dragit den parallellen till religion, och det gillar de ju inte, de som tror på det här, och det kan man ju respektera och förstå i och för sig, men jag tycker personligen, jag håller ju helt med, men jag vet ju att de inte gör det, så att säga. Men då, om vi fortsätter med några andra av Freuds ökända fall, får bli lite greatest hits här av de här galenskaperna, så skriver du även om den här fallstudien med vargmannen, som du sammanfattar så här: det som den psykoanalytiska rörelsen beskrev som ett exempel på en fantastisk framgång var i själva verket ett fullständigt terapeutiskt misslyckande, slutcitat. Kan du berätta lite om vargmannen och vad man vet om Freuds framgångar i just den terapin?
Mm. Vargmannen hette Sergej Pankejev och Freud behandlade honom 4 år på 1910-talet och sen i en uppföljningsanalys, en lite kortare analys, några år senare. Och Sergej Pankejev hade depressioner och psykiska besvär. Analysen kretsade väldigt mycket kring en dröm som Sergej hade som 4-åring. Då ligger han i sin säng när fönstret i sovrummet plötsligt öppnas av sig själv. Och utanför sitter i ett valnötsträd 6 eller 7 vita vargar med tjocka svansar. De sitter helt stilla i det där valnötsträdet och stirrar på Sergej, och han blir fruktansvärt rädd och tror att de ska äta upp honom. Freud analyserar och rekonstruerar och kommer fram till att det här handlar om att Sergej, när han var 1,5 år, såg sin mamma och pappa ha samlag. Enligt Freud, när Freud då har tolkat det här, den här drömmen, så representerar vargarna Sergejs föräldrar. Att de är 6 eller 7 och inte 2 är en strategi av det omedvetna för att dölja den sanna meningen av drömmen. Och att de sitter still är en censurerad version av att de rör sig väldigt häftigt. Att de stirrar på pojken står för att det var han som stirrade på föräldrarna. Men sen när det gäller den vita färgen på vargarna, då använder Freud inte tvärtom-principen. Utan det vita återspeglar att föräldrarnas sängkläder och underkläder är vita. Den reflektion man kan göra här, det är ju att det här är ju väldigt, väldigt godtyckligt.
Mm.
Freud kan ju hitta på precis vad som helst. Och det går aldrig att kontrollera. Att det skulle stämma med någon verklighet. Men enligt Freud då, så det här att Sergej enligt hans rekonstruerade minne som Sergej skulle haft, så såg då Sergej föräldrarna ha samlag när han var 1,5, och det skulle vara en orsak till Sergejs neuros, av den orsaken att hans sexuella drivkrafter då väcktes för tidigt.
Mm. Men så, man har ju kontrollerat den här historien i efterhand, eller hur? Vad kan man säga om det?
Ja, idén är då att när Sergejs omedvetna blir medvetet på det här viset, så skulle han plötsligt alla hans symptom försvinna. Men det som är väldigt speciellt i det här fallet, det är att vi har tillgång till Sergejs egen version av vad som hände. För i början av 1970-talet så lyckades den österrikiska journalisten Karin Obholzer spåra upp vargmannen i Wien. Han var nästan 90 år när hon genomförde en serie intervjuer med honom. Hon lyckades med det tack vare stor uthållighet och att hon lovade att intervjuerna skulle publiceras först efter att Sergej var död. Han var nämligen utsatt för påtryckningar från psykoanalytiker som inte ville att hans historia skulle komma ut. Och han hade inte alls blivit frisk. Det var en myt. Han sa till Karin Obholzer: i verkligheten framstår saken som en katastrof. Jag är i samma tillstånd som när jag först kom till Freud.
Just det. Så där har man ju på något sätt den andra sidan av historien, så att säga. Jag bara kom att tänka spontant på Det du säger med att de försökte stoppa honom, det tycker jag också är ett återkommande tema. Alltså jag vet att Freud själv försökte bli av med de här breven till Fleece som publicerades i mitten av 80-talet av Jeffrey Mason. Jag vet att även hans dotter och andra psykoanalytiker censurerade dem när inför omvärlden och så vidare. Och det tycker jag också är liksom är lite talande för men det är inte det vetenskapliga angreppssättet på en fråga, censur så att säga, utan om du förstår vad jag menar.
Nej, det håller jag med om.
Jag hittade förresten det här citatet som jag tänkt, eller som jag refererade till tidigare från Johan Kullbergs bok på 80-talet där. Där skriver han om den tidigt och totalt homosexuellt identifierade. Då skriver han så här: den djupa olösta symbiotiska kontakten med modern i förbindelse med en överväldigande kastrationsångest betingar hos den homosexuella mannen en rädsla att uppslukas och förintas av det kvinnliga sexualorganet. Så att alltså det är ju nästan som att Freud själv har skrivit det, alltså det här med smyckeskrinet och det kvinnliga könsorganet och störningar i liksom sexuella störningar tidigare och hur det utvecklar sig till i det här fallet då homosexualitet. Och det här är alltså en bok från 1984, alltså 5 år efter att Socialstyrelsen hade släppt sjukdomsklassningen för homosexualitet, så fortsätter Johan Kullberg då, som var den mest, tror jag man kan säga, den mest inflytelserika psykoanalytiken i Sverige, att skriva sådana här saker. Men det var bara en side note. En annan av Freuds patienter var ju Emma Eckstein, som var en ung kvinna i Wien som hade problem med magsmärtor bland annat, vilket Freud menade berodde på överdriven onani. Naturligtvis, han rekommenderade henne att operera näsan eftersom hans läkarvän Wilhelm Fleece, som de här breven som jag nämnde alldeles nyss var skrivna till, trodde att det fanns ett samband mellan kvinnors näsor och deras könsorgan. Och Fleece kom då till Wien och opererade hennes näsa, en katastrofal operation där han opererade bort en bit av hennes näsben, som jag förstod det, och där han dessutom glömde en halv meter gasbinda i det här såret. Och Freud var med när den här gasbindan senare drogs ut ur såret av en annan läkare då, efter att Fleece hade åkt hem till Berlin. Och den här stackars unga kvinnan Emma Eckstein höll på att dö av förblödning framför Freuds ögon den gången. Hon blödde även återkommande efter det också, men just den gången var särskilt svårartad, och hennes ansikte var deformerat av den här operationen under resten av hennes liv, och de här magsmärtorna var naturligtvis kvar ändå. Och trots att Freud själv då hade rekommenderat den här operationen, som ju var ett av de mest tragikomiska fallen av felbehandlingen man liksom överhuvudtaget har hört talas om, så fortsatte han att försvara Fleece då, hans polare där, och skyllde istället de här blödningarna i näsan som då fortsätter långt efter operationen på henne själv då, av alla människor. Han menade att de här blödningarna orsakades av hennes egna önskningar efter sex. Och det här tycker jag visar på hans benägenhet att liksom anpassa teorierna efter vad som får honom själv att framstå i bättre dager, även om teorierna är liksom oerhört långsökta. Men också på hans liksom besatthet av att alltid hänvisa till sexuella drifter. Och du berättar en annan karaktäristisk och klassisk fallstudie med Lille Hans och hans hästfobi, som innehåller lite sex, men den är framförallt ganska långsökt. Men kan du inte återberätta den för de av lyssnarna som inte känner till den historien?
Ja, den handlar om Lille Hans som när han var 4 år utvecklade en fobi för hästar. Han bodde med sina föräldrar vid en gata som var livligt trafikerad med hästdragna fordon. Och en dag när han är på promenad med sin mamma så ser de en häst som drar en buss ramla omkull. Och den här olyckan gjorde att lille Hans inte ville gå ut sen. Föräldrarna var anhängare till Freud. Och i det här fallet så utför Freud psykoanalys via pappan med med lilla hans pappa som ombud så att säga. Och pappan frågar ut lilla Hans och skickar sina anteckningar till Freud. Det handlar om rädslan för hästar och allt möjligt. Och det handlar ganska mycket om manliga och kvinnliga könsorgan och kiss och bajs.
Mm.
Och de vuxna ger saker som pojken gör sexuella tolkningar. Till exempel när han kramar en pojkkompis så är det uttryck för homosexualitet. Och när han vill sova hos sin mamma på natten så står det för att han är sexuellt attraherad av henne och kär i henne. Och Freuds tolkning av hästfobin det är att hästarna representerade för lille Hans pappan som var hans rival om mamman. Och därför så är han är rädd för pappans vrede på något sätt då. Och så meddelar Freud pojken den här tolkningen och sen klingar hästfobin av och då tar Freud det som ett bevis på att hans tolkning var riktig, att pojken har blivit medveten om sitt omedvetna och blivit botad från hästfobin. Man skulle ju kunna tänka sig att lilla Hans märkte så småningom att det inte hände olyckor med hästar varenda dag och att hästfobin gick över på grund av det. Men det här är ju ett klassiskt sätt att tolka saker och se på saker och förklara saker som Freud gör.
Ja, verkligen. Det är ju att gå över ån efter vatten eller vad man ska säga. Och det finns ju andra vetenskapspersoner under den här tiden som tänkte på andra och lite mer logiska sätt, även om det naturligtvis finns många som inte gjorde det också. Men det är nästan lite komiskt hur långt han går för att blanda in sex och inte ta saker och ting vid face value så att säga.
Mm.
Och jag bara kommer att tänka på när du berättar den också att liksom, vad ska man säga, sjukdomars naturalförlopp eller regression mot medelvärde och den typen av liksom saker som gör att till exempel förkylningskurer och sånt där kan uppfattas som effektiva därför att förkylningar av sig själv går över efter ett visst tag. Jag kan tänka mig att det här att det faktum att många psykiska sjukdomar eller psykiska åkommor i det här fallet så kanske inte hade klassats som en regelrätt sjukdom, alltså en social fobi eller specifik fobi eller sådär, men förstår du vad jag menar? Att det kan man ju inte kanske, om man ska försöka ge honom något slags ursäktande så är det ju svårt och tolka sådana sjukdomar som ofta går över av sig själv eller sådär. Om du förstår vad jag menar. Ja. Det var krångligt resonemang.
Nej, men speciellt om en psykoanalys håller på i 3, 4, 5 år.
Mm.
Då är det oundvikligt att sjukdomen förbättras under någon period.
Mm.
Och då kan man ju alltid tolka det som att det är tack vare psykoanalysen.
Mm. Del 2 av intervjun med Charlotta Sjöstedt är i hamn. Köp hennes bok, lyssna på del 3 som kommer i slutet av januari där vi pratar om missuppfattningen att Freud upptäckte det omedvetna. Vi pratar även om psykoterapicentrums märkliga rättsprocess mot Socialstyrelsen och om striden om utbildningsinriktningen för psykolog och psykoterapeututbildningar som ju är avgörande egentligen för vad för psykiatrisk vård våra barn ska få. Men vi pratar även lite om kvalitetsregister i psykiatrin. Bli patroner på patreon.com/sinnessjukt. Ni får signerade böcker, konstverk, föreläsning, dokumentärer, granskningar. Ni kan skicka direktmeddelande till mig om ni vill håna mig för min tunnhårighet eller mitt ofördelaktiga utseende i största allmänhet. Dessutom hjälper ni mig att hålla de här ordinarie avsnitten av podden gratis för alla som behöver dem in times of trouble. Det kan det vara värt, tycker jag. Så ta hand om er nu. Stay safe. Puss och kram. Hej då.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.